If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Anna Orring och är nyhetschef på Ny Teknik.
Jag heter Linda Norstedt och är reporter på Ny Teknik.
Cementa står inför ett avgörande. Ska de få fortsätta att bryta kalksten på Gotland och tillverka cement i Slite eller inte? Om det ska podden handla om idag. Vad är det som egentligen har hänt, Linda?
Ja, det som har hänt är ju att Mark- och miljööverdomstolen kom med ett besked den 6 juli i somras som slog ner som en bomb. Då avvisade domstolen Cementas ansökan om utökat och förlängt brytningstillstånd av kalksten i Slite. Domstolen ansåg att underlaget helt enkelt var för dåligt. Miljökonsekvenserna var för dåligt beskrivna och framförallt påverkan på grundvattnet. Det gick inte att fatta ett beslut.
För att prata om det så har vi bjudit in Thomas Lind. Han är Nordenchef på Heidelberg Cement, där alltså företaget Cementa ingår. Hej Thomas Lind, välkommen till podden. Du har tidigare varit fabrikschef inom Cementa och har en lång historia i företaget. Kan du berätta lite om dig själv?
Som sagt, Thomas Lind heter jag och jag har varit i den här koncernen eller bolaget då, sedan 1989. Jag började en gång i tiden som elevingenjör i väg- och vattenbyggare i botten från Lund. Och sedan har jag jobbat med marknadsföring, jag har jobbat med utveckling, jag har administrerat bolag, utvecklingsbolag. Jag har varit fabrikschef, precis som du säger, nere i Degerhamn på Öland. Sedan så har jag då varit aktiv inom affärsutveckling under 7 års tid och sedan 2 år tillbaka så ansvarar jag för cement i det vi kallar för norra Europa. Och där har vi då Cementa som den svenska delen.
Det är över 30 år tillsammans.
Det är över 30 år faktiskt, det är 32 år.
Vad har du för relation till cement, till materialet?
Alltså relationen, det är klart att jag har ju ett långt yrkesliv. Jag har jobbat med produkten, jag har jobbat med tillämpningen av produkten under väldigt lång tid. Och fått chansen att verkligen vara med på en fantastisk utvecklingsresa egentligen. Tittar du på vad som har hänt inom ramen för cement- och betongteknologin de här åren från 89 och framåt så kan vi väl säga att vi har tittat, kommit in det här med miljö. Miljöprofil har ju blivit någonting som egentligen inte var så stort i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Sedan så har vi då bedrivit en utveckling och utvecklat både vår verksamhet, produkterna och tillämpningen av produkterna. Så att idag så tycker jag att vi är på rätt spår och har egentligen lagt grunden för en fantastisk möjlighet till att ställa om svenskt både samhällsbyggande och framförallt betongbyggande. Med en miljöprofil som kommer att passa för framtiden.
Vi ska ju prata lite mer om det sen. Men jag tänkte höra om du kunde berätta lite först om koncernen som Cementa ingår i. Cementa är ju välkänt i Sverige, men Heidelberg Cement kanske inte är lika känt. Hur stor del utgör Cementa i den koncernen?
Cementas del i den stora koncernen är ju inte så stor. Det är ett par procent av omsättningen. Tittar vi totalt området, det vi kallar för norra Europa, vilket då är de skandinaviska länderna och de baltiska länderna, så utgör vi knappt 10% av Heidelberg Cement omsättning.
När vi spelar in det här, då är det 2,5 veckor kvar till den 31 oktober. Mm. Den dag då ert nuvarande tillstånd i Slite går ut. Vad händer sen?
Sedan så kommer vi, vi arbetar då intensivt med att få möjlighet att kunna fortsätta verksamheten. Men som sagt, det är ju inte vi själva som har full rådighet över den processen som kommer framåt. Men vi jobbar på flera olika plan.
Men kommer det bli ett glapp i cementproduktionen från Slite?
Vi kan inte säga att det inte blir ett glapp. Inte i nuläget.
Om vi går tillbaka lite i tiden då, till i somras, den 6 juli. Då kom ett besked från Mark- och miljööverdomstolen som gällde er ansökan. När fick du det här beskedet, eller hur fick du det?
Jag fick det på telefon. Jag var nere och besökte en av våra anläggningar. Jag var nere faktiskt på Degerhamnsfabriken. Så att det blev inte riktigt det besöket jag hade tänkt mig, kan jag säga. Utan det är klart att då satte vi in allt vad resurser och verkligen fokuserade på detta. Och sedan dess så har vi ju drivit då en väldigt riktad, väldigt koncentrerad och väldigt intensiv verksamhet för att på något sätt försöka hitta vägarna fram med detta.
Vi ska säga då att beskedet som kom var ju att domstolen inte kunde behandla er ansökan.
Korrekt.
Men hur reagerade du själv på beskedet? Vad var din första reaktion?
Jag med många av mina kollegor kände ju en överraskning. Som ni känner så var ju historien då att under 2020 hade varit... 2020 i oktober så var ju prövningen i Mark- och miljööverdomstolen. Sedan på våren, jag tror det var februari eller mars, så fick vi ju ett bifall ifrån Mark- och miljödomstolen, vilket då överklagades. Och vi kände väl ändå att med Mark- och miljööverdomstolen så hade vi väl ändå en ansökan som vi tyckte var värd att pröva.
Så du blev förvånad, menar du? Då?
Absolut.
Men miljööverdomstolen var ju ganska skarp i sin kritik. De sa att underlaget var så dåligt att den kunde inte prövas. Frågan kunde inte prövas i sak. Mm. Så är ni självkritiska idag på Heidelberg Cement?
Alltså vi gör ju självklart, det går vi igenom i detalj vad är det som har hänt och varför. Men man kan väl säga så här också att alltså vid två stycken domstolsprövningar, det är ju ändå domstolsprövningar vi pratar om. Så har vi vid den första domstolsprövningen, då hade vi ett underlag som kunde faktiskt medge ett tillstånd på 20 år. Och sedan då att man hamnar i en situation där Mark- och miljööverdomstolen anser att den inte är fullgod att ens göra en bedömning utav. Det är klart att det kommer som en överraskning.
Samtidigt så har det ju ganska tidigt under rättsprocessen framkommit kritik från till exempel Länsstyrelsen och Naturvårdsverket som menade att ni har förväxlat nollalternativ med nulägesbeskrivning och helt enkelt räknat fel i miljökonsekvensbeskrivningen. Varför tog ni inte till er den kritiken och räknade om?
Alltså man ska komma ihåg att det här är ju då process som är ganska noga eller väl styrd. Vi har ett samråd. Som ni vet så lämnade vi in vår ansökan i december 2017. Vi har ett samråd med intressenter där man mer eller mindre ska sätta ramarna för vad som ska ingå i en sån här prövning. Sedan så har vi ju en process fram med kompletteringar. Vi har besvarat samtliga frågor och vi har besvarat eller också gjort de kompletteringar som vi har blivit ombedda att göra. Och sedan så är det klart att vi argumenterar utifrån, det vill säga att vi har en modell, vi har ett innehåll då som man får ju äga för eller emot. Så det betyder att vi har ju alltså besvarat, vi har jobbat i den här processen helt enkelt som gör att vi känner att vi har ett bra underlag.
Fast det är inte tillräckligt bra då enligt miljööverdomstolen?
Mark- och miljööverdomstolen gjorde den bedömningen att det inte gick att pröva.
Är Efter det här då så har regeringen ryckt ut och presenterat lagändringar som innebär att ni ska få fortsätta att bryta kalksten inom ramen för det gamla tillståndet under längre tid, ungefär 8 månader. Och riksdagen har klubbat de förslagen. Men samtidigt så har de förslagen också kritiserats för att de skräddarsys för ett enskilt bolag och riskerar att skada människors förtroende för rättssystemet. Hur ser du på den saken?
Jag tycker inte jag kan uttala mig om det, utan som sagt, det här är ju en process som där den här typen av åsikter och den här typen av yttringar det finns ju. Men från vår sida så ser vi väl att vi tycker att det här är skäligt, och vi ska göra vad vi kan för att framförallt se till att svensk samhällsbyggande kan fortgå så bra som möjligt.
Vill Cementa se en förändring av den grundläggande här miljölagstiftningen som finns?
Så det finns en miljölagstiftning, och den ska vi förhålla oss till, självklart, och förhålla oss till. Så att det är inte så att vi vill ändra den på något sätt, utan självklart så är det så att det ska ställas höga krav på den typen av verksamhet som vi bedriver. Och vi ska ta och uppfylla de kraven, och sedan så ska vi kunna leva i samklang med de naturvärden som vi också är i beröring med.
I nuläget då, vilka åtgärder vidtar Cementa för att liksom säkra tillgången till cement?
Vi jobbar ju då enligt de förutsättningarna som vi har fått. Vi har lämnat in en ansökan till regeringen som är nu ute på remiss. Och där finns ju då en tågordning runt den. Och förhoppningsvis då så kan vi väl få ett besked meddelat i närtid. Utöver det så har vi då valt att gå in, vi kommer att gå in med en ansökan med ett täkttillstånd som löper över kort tid. Och vi kan väl se en 3-5 års period någonstans. Vi har inte riktigt satt den här tidsgränsen ännu. Och den har vi då tänkt att den ska utformas på ett sådant sätt att påverkan av de miljö- eller naturvärden som finns runt omkring blir väldigt liten, om ens någon. Väldigt ringa, kan vi säga. Och sedan utöver det så jobbar vi då med en ny eller komplettering av den befintliga långsiktiga täktansökan. Och den kommer vi då att gå in med någon gång under 2022.
Men när ni lämnar in de där nya ansökningarna, kommer ni då att ändra miljöanalysmodellen?
Alltså det som har hänt nu sedan 2017 när vi gick in med den här ansökan, det är klart att det har ju hänt saker under resans gång, och det kommer vi ta och titta på. Det kommer vi självklart att analysera och ta och ställa oss. Hur gör vi för att täcka de här nya frågeställningarna, de frågeställningar som har kommit upp? Och självklart så ska vi lyssna på samtliga remissinstanser också och de synpunkter som har kommit in. Och utifrån det ska vi då väga samman hur den här ska se ut. Och det här kommer vi också få möjlighet att diskutera med intressenter i våra samråd som planeras.
På kortare sikt då, utöver det som handlar om ansökningar, vi har idag när vi spelar in den här podden hört på nyheterna om att man ökar brytningen lite. Köper ni också in från annat håll under den här tiden?
Det är det sättet som vi har valt att verka. Alltså får vi möjlighet att använda våra krossutrustningar så ska vi ha sten. Och det har vi ju då möjlighet att, inom nuvarande tillstånd, att kunna faktiskt ta och spränga ut. Och den dialogen har vi också med tillsynsmyndigheten. Så att det gör vi definitivt. Och sedan så som ni vet så har vi ju också ett avtal med Nordkalk. Men även detta är ju sådant som kommer att villkoras och som kommer då att vissa saker är ju då informationsplikt, annat är anmälningsplikt, och det är en dialog då med tillsynsmyndigheten.
Men du, jag undrar en sak. Näringslivet och byggbranschen har ju varit ganska högljudda i att påtala att cementproduktionen i Slite är väldigt viktig för Sverige och att ungefär 75% av all cement som används i Sverige kommer från den platsen. Så ett brytningsstopp där skulle få allvarliga konsekvenser, har det talats om, och försenade byggprojekt och så. Men samtidigt så är det väl så att ett brytningsstopp skulle drabba Cementa ganska hårt ekonomiskt. För om ni inte kan leva upp till era leveransavtal så drabbas ni av straffavgifter. Hur mycket skulle den kostnaden landa på?
Det där är ingenting som jag går ut och diskuterar så här. Det gör jag inte. Men självklart så har det ju konsekvenser för Cementa som bolag, självklart. men framförallt för svenskt samhällsbyggande, för att den här tidshorisonten som vi jobbar med är en utmaning, definitivt, med tanke på de här processerna och vad de normalt tar i tid.
Du nämnde här för en liten stund sedan att när du fick beskedet i somras att då var du på Öland i Degerhamn, och där stängdes ju en stor del av verksamheten ner 2019, och man stängde också en cementverksamhet i Estland under förra året. Nu när man vet det vi vet idag, var det fel beslut?
Det var absolut helt rätt beslut. Det är ju alltså den här omställningen som vi står inför när det gäller våra miljöprofil, och det är den footprint som vi faktiskt har och som vi måste anpassa oss till, eller vi måste jobba efter i framtiden. Så kan vi säga att både nedstängningen av Kundafabriken i Estland och nedstängningen av Degerhamnsfabriken, det var helt rätt beslut.
Och beslutet då, bara orsaken var då att där kan man inte genomföra de här stora förändringarna som ni vill göra i Slite i produktionen?
Alltså när det gäller, tittar du på Kundafabriken, så jobbade vi där med en teknologi som var väldigt energiintensivt. Vi hade en miljöprofil på Kundafabriken som, kan vi säga, den kan vi inte ha med oss in i framtiden. Det var också i en sådan skala, så att det är svårt att jobba med miljöinvesteringar och verkligen få effekt av miljöinvesteringar. Samma sak är faktiskt med Degerhamn. Degerhamn är ju också en fabrik som har...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ganska många år. Bracken hade en miljöprofil som inte heller var möjlig egentligen att fortsätta med. Plus att vi har, när det gäller Degerhamn, så har vi en utfordring också med logistik. Hamnen är ganska grund, den är trång, och sen har du en lång inseglingsränna som begränsar fartyg och fartygsstorlekar. Så att vi landade i att det är inte möjligt att fortsätta den här verksamheten.
Så det är ingen räddningsplanka att liksom söka nytt tillstånd där och börja om liksom?
Nej, tittar du på Degerhamnsfabriken, så pratar vi alltså, där var en årsproduktion på 250 000 ton. Pratar vi Slite, så ser vi ju alltså nästan en faktor 10, inte riktigt en faktor 7. 2008.
Men du, vad krävs nu då ur ert perspektiv för att det inte ska bli något produktionsglapp från just Slite? Behöver ni få det här nya tillståndet som ger er möjlighet att bryta under längre tid i Slite mitten på november eller någonting sånt för att det inte ska bli...
Alltså det här regeringstillståndet, det är ju det som vi behöver. Då har vi ju en möjlighet att kunna fortsätta, men vi måste ha ett beslut så fort som möjligt. Halva november har ju då nämnts någon gång. Men samtidigt så är det ju det här också att det finns ju förvaltningsöverdomstolen som eventuellt kan lägga en inhibering. Och jag menar, då är det ju i ett helt nytt...
Om det blir överklagat alltså,
ja,
menar du?
Ja, mm. Ja. Då är vi i ett nytt läge.
För då blir det ytterligare förseningar?
Då måste vi jobba vidare med de alternativen. Vi har självklart en palett av aktiviteter och vad vi ser framför oss. Vad är möjligt, vad som inte är möjligt. Men samtidigt så kan vi konstatera att vi har inte rådighet. Utan det kräver tillstånd, det kräver godkännande, det kräver OK från framförallt vår tillsynsmyndighet.
Om vi nu säger att det blir inhibering, det blir stopp under en längre period, var hämtar man cementen då?
Då hämtar vi förhoppningsvis den på samma ställe, för att då har vi ett avtal med Nordkalk som kan hjälpa oss över en kort period. Men detta är alltså då ingen lösning för oss långsiktigt, utan det är en kortsiktig lösning. Sedan så jobbar vi då vidare med våra tillstånd, korta tillståndet och det långa tillståndet.
Med det tänkte vi lämna frågan om just brytningsproblematiken i Slite för den här gången. Men, och prata istället lite mer om era omställningsplaner som du nämnde tidigare. För precis innan Miljööverdomstolen kom med sitt besked så hade ju Cementa gått ut och presenterat sina planer på att Slitefabriken skulle bli världens första klimatneutrala cementfabrik. Idag släpper fabriken ut 1,7 miljoner koldioxid varje år. Och det gör väl anläggningen till tredje värst i Sverige, tror jag.
Vi har ett stort koldioxidemission, absolut.
Men hur ska det gå till då? Hur ska ni bli klimatneutral?
Jag skulle vilja ta och lägga in detta i en kontext. Vi har ju jobbat med det här med koldioxid och koldioxidavskiljning under väldigt många år. Vi har en systerfabrik till Slitefabriken, Brevik i Norge. Där vi har nu faktiskt lyckats att komma överens och börjat bygga världens första anläggning för att fånga in koldioxid ifrån en cementfabrik. Och det projektet är igång sedan ett år tillbaka ungefär. Och där bygger vi alltså en anläggning som ska ta hand om ungefär hälften av koldioxidemissionen ifrån Breviksfabriken. När vi väl nu hade fått igång det här projektet i Brevik så sa vi att då ska vi ta och titta på nästa. Och det är naturligt Slite. Så att då gjorde vi så här vid årsskiftet när allting var signerat och allting var klart med Norge, så startade vi förstudien för Slite. Och sedan så har vi då jobbat med den under våren också. Då valde vi att gå ut och informera om att i Slite har vi då ambitionen att ta hand om all koldioxiden.
Och då är planen att ni avskiljer koldioxiden vid skorstenen. Och vad händer med den sen?
Sedan så ska vi då ta och trycksätta den och sedan så kommer vi att transportera den med båtar till lagringsplatser.
Och då är det i första hand Norge?
Det finns ju flera sådana här projekt. Så att vi har ju det här, Northern Lights har vi ju då som samarbetspartner i Norge för Breviksfabriken. Så självklart så har vi en dialog med dem också. Men det finns ju flera sådana här lagringsinitiativ runt om. Mycket i Nordsjön.
Men om det blir en sån här storskalig avskiljning i Slite, vad skulle det kosta?
Vi har inte kommit så långt, utan vi håller ju på med förstudien nu. Så att, och där får du då sätta tekniken och där sätter vi också så att säga, ramarna kring ett sånt projekt. Så att, det är för tidigt att gå ut med några som helst uppskattningar kring vad det kommer att kosta.
Men det är miljardnivå på de summorna i alla fall?
Det kan det vara, ja.
Men det investeringsbeslutet har ni inte fattat än?
Nej, som sagt, förstudien pågår och vi har en ambition att den ska vara färdig här under året. Och sedan så får vi se hur vi väljer att gå vidare. Det hänger ju självklart också på långsiktigheten i Slite. Så att allting hänger ihop egentligen, så att det här med täcktillstånd, det är klart att det är ju en del av att skapa den här långsiktigheten som vi behöver för att satsa fullt ut på en carbon capture-anläggning på Slite.
Så innan täcktillståndet är klart så kommer det inte bli något investeringsbeslut för avskiljning av koldioxid?
Nej, inte investeringsbeslut blir det inte, för det kommer det inte bli förrän dess att vi har gjort en noggrann studie och en design utav det. Så att det beslutet ligger ju väsentligt senare.
Jag förstod det som att du menar att du vill ha täcktillståndet.
Ja, alltså en långsiktighet är definitivt viktigt. Är det A och O?
Men den här avskiljningen kräver ju också ganska mycket el. Vad jag förstår så skulle en sån här satsning innebära en femfaldig ökning av Cementas elanvändning och nå 1,5 terawattimmar per år. Och ni vill gärna se en ny kabel mellan fastlandet och Gotland, vad jag förstår, för att det ska bli möjligt.
Det är en förutsättning för att vi ska kunna ta och konstruera en sån anläggning.
Och det är också ganska bråttom att få en sån kabel på plats?
Det är också bråttom. Vi har ju då ambitionen i det här initiativet som vi har för Slitefabrikens räkning att vi ska kunna trycka på knappen 2030. Och då måste ju självklart en energiförsörjning vara på plats.
Och om den här kabeln inte kommer på plats då går det inte att genomföra det här projektet?
Det är ju som en begränsning. Alltså vi har ju en precis som du säger, att vi har ju kommer ha ett väsentligt högre behov av energi för att kunna drifta den här anläggningen. Så att det är inte möjligt.
Men förväntar ni er att Svenska Kraftnät ska ta beslut om en ny elkabel till Gotland innan Cementa har fattat investeringsbeslut om avskiljning av koldioxid?
Alltså när det gäller Gotland och Gotlandskopplingen så den kommer ju att i princip utvärderas och studeras och man kommer ju göra nu en studie på den i vilket fall som helst, om jag förstått det rätt. Så att den finns ju redan med på bordet egentligen.
Alldeles oavsett ert investeringsbeslut, menar du?
Ja, det gör det. Sedan så är det klart att sen är det ju en fråga om kapacitet och vilken effekt man ska kunna ta ut ur den.
Men ni håller väl även på med andra omställningsarbeten på era anläggningar?
Ja, det gör vi. Vi har ju jobbat med att ersätta fossila bränslen och det har vi gjort sedan i slutet på 1990-talet. Där vi då har systematiskt arbetat för att byta ut jungfruliga fossila bränslen mot det vi kallar för alternativa bränslen. Och det handlar ju dels om att det här är en del av en cirkulär ekonomi. Det handlar också om att energiåtervinna restmaterial som annars kan vara svåra att hitta en alternativ användning på.
Vad kan det vara för något till exempel?
Vi jobbar både med fasta och flytande. Vi jobbar med lösningsmedel, eller vi kan använda oss av lösningsmedel som då har en viss kemi. Kemin är ju viktig för oss för att det handlar i slutändan om att det här kommer att bli en produkt. Och den produkten, den ska ju hålla en specifikation och det får vi absolut inte äventyra. Sedan så jobbar vi med däckåtervinning. Vi jobbar med olika typer av sorterade avfall, så avfallsfraktioner. Allt i form av pelletiserat papper, textilier, plast till då mer eller till också sorterade avfallsfraktioner.
Så ni bränner olika typer av sopor helt enkelt för att värma ugnarna?
Sopor är väl fel ord att säga för att det är fortfarande sorterade avfallsfraktioner. Men jag förstår vad du menar. Och det här gör vi då som en del av en cirkulär ekonomi. Och att vi har möjlighet. Tittar vi på cementugnarna så har vi ju höga temperaturer. Vi har långa exponeringstider.
Kan du säga då, hur höga temperaturer är det som du måste upp i?
Själva flamman som vi har i ugnarna så är det ju över 2000 grader. Tittar du på materialbädden så ligger vi då kring 1400-1450 grader. Och sedan har vi exponeringstider som ligger upp på 3-4 sekunder vid de här temperaturerna. Så att det är klart att det är en synnerligen effektiv anläggning för att ta hand om den här typen av produkt.
Men en lösning som du har pratat om är ju att elektrifiera ugnarna. Hur ser du på den möjligheten?
Det är ju det som är framtiden som vi ser, att på sikt så kommer vi hitta den typen av lösningar eller utveckla den typen av lösningar. Idag så är detta på forskningsstadiet och vi driver ett antal projekt här i norra Europa just på där vi studerar elektrifiering. Och sedan så har vi också våran koncern och de tekniska centrarna som vi har nere i Tyskland som också jobbar intensivt med detta.
De som läser Ny Teknik har säkert sett att vi har skrivit om att ni har tittat på olika teknikalternativ då för att elektrifiera ugnarna. Men hur lång tid in i framtiden ligger det här, skulle du säga, innan det liksom är klart att implementera?
Jag tror vi pratar om mer än 10 år, kanske upp mot 20 år.
Med tanke då på att cement dras med stora koldioxidutsläpp, eller cementtillverkning, så här, du beskrev att det här är FoU-projekt. Har ni någon annan egen forskning och utveckling som handlar om alternativ till cement eller hur man ska få liksom er produkt att bli mindre koldioxidbelastande eller utsläpp?
Absolut. Alltså, vi driver ju, precis som vi säger, dels så jobbar vi med elektrifiering, de här elektrifieringsprojekten. Och det gör vi då tillsammans med vår moderkoncern. Och där finns det då en del. När det gäller carbon capture så där har vi ju då visat att här har vi en kunskap och kompetens. Vi har projektet i Norge som faktiskt är världens första industriell skala i cementindustrin. Och sedan så driver vi parallellt med detta, så tar vi också och tittar, precis som du säger, att tillverka bindemedel som då har ett så lågt footprint när det gäller CO2 som ja, är relevant. Och där har vi mycket standard, produktstandarder som vi måste självklart också följa. Både vad de får innehålla och i vilka kvantiteter de får innehålla. Så att det driver vi också. Och sedan så har vi också utvecklingsprojekt där vi i betongen, det vill säga själva byggmaterialet, också optimerar och försöker göra dem då så klimateffektiva som möjligt.
Om vi ska bli lite mer tekniska då igen, men vad kan det till exempel handla om för alternativ och material?
Vi pratar ju många gånger det vi kallar för tillsatsmaterial. Det vill säga att vi då, förutom den här klinken som vi tillverkar i våra ugnar, tar och späder ut cementen med olika typer av liknande material. Olika typer av pozzolaner. Det kan vara slagg, det kan vara askor, det kan vara kalcinerade leror, det kan vara ja, lite diverse. Och det finns ju väl beskrivet i cementstandard och även självklart kalksten. Kalksten är ju det tillsatsmaterial som vi jobbar kanske mest med.
Hur ser du på framtiden för det här? Alltså är det det som kommer bli framtiden, att man i allt högre grad blandar in den typen av andra alternativa material och bindemedel?
Jag tror att just när det gäller själva miljöavtrycket så måste vi jobba med att optimera det. Och det är inte ett svar, utan det är en kombination av flera delar som vi på något sätt kan sy ihop den helhet. Så att vi jobbar delvis då med tillsatsmaterial, vi jobbar delvis med processen, vi jobbar med att ersätta fossila bränslen. Alltså det är en kedja av åtgärder och områden som vi då systematiskt jobba med.
När du började då jobba inom företaget för 32 år sedan, kände du då att cement, det är en framtidsbransch?
Ja, absolut. Det gör jag. Och det känner jag fortfarande. Och samtidigt så måste jag säga att jag tycker att det är helt fantastiskt att få vara med i den här omställningen som vi faktiskt just nu är mitt uppe i. Så att för mig är det fantastiskt att vara i någonting där man faktiskt kan göra skillnad.
Det kan ju för en utomstående låta som lite konstigt att ni då som Cementa försöker hitta alternativa material som kanske då minskar behovet av just er huvudprodukt då.
Det är inte det handlar om, utan det handlar om att vi måste tillsammans skapa en samhällsbyggnadssektor, ett samhällsbyggande som är långsiktigt hållbart. Och där har vi en viktig roll att spela, och det ansvaret och den rollen ska vi ta.
Och vad är framtiden då för Slitefabriken, skulle du säga? Hur ser den ut?
På kort sikt så är det ju bara att beklaga i den situationen som vi befinner oss. På lång sikt så är jag övertygad om att Slitfabriken kommer att vara en av våra huvudsakliga stöttepelare eller fundament för vår verksamhet.
Då säger vi tack till Thomas Lind.
Tack.
Stort tack för att du har lyssnat. Tryck gärna på prenumerera för att inte missa något nytt poddavsnitt. Du kan läsa mer om Cementa och vår rapportering om företaget på nyteknik.se. Vill du komma i kontakt med oss på Nyteknik så skicka ett mejl till redaktionen@nyteknik.se. Vi hörs nästa vecka.
Och hej då!
Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.